Amen, tack Rebecka med team som får en kollekt idag, så det är fantastiskt. Vi brukar inte köra med så mycket arvode här i kyrkan, men idag tydligen så. Ja, det var en glädje att få möta den här församlingen i Kazakstan på, liksom, igen. Det var tredje gången som jag fick vara där. Första gången vi var där så stod jag och folk och Veronica. Vi stod på en grusplätt och så bad vi för deras kyrka som de skulle bygga där. Andra gången stod jag och Rolf Olsson i ett tomt plåtskjul och bad för det som skulle ske där. Och nu fick jag, Dan och Sven vara med i gudstjänsten och i livet som skedde där. Och vi har varit med och supportat dem lite grann i deras kyrkbygge och har en del relationer med dem. Så en stor glädje få möta en församling som kämpar i ett land där myndigheterna gör allt de kan för att sätta stopp för dem. Jag har ju varit där, det var tredje gången, så att jag vet lite hur det funkar. Dan och Sven, de blev lite överraskade. På måndagen, alltså dagen efter gudstjänsten, så fick de veta att det var inte riktigt tillåtet för oss att vara i gudstjänsten. För att när gudstjänsten har börjat, så då låste de dörren och så kollade de att de kände alla som var där. Då visste de att okej, nu är det safe liksom. För att vi som utlänningar, jag får inte predika deras kyrka till exempel, om de inte begär tillstånd som de kan få eller inte, eller så blir det indraget i alla fall. Så då låser de dörren när gudstjänsten har börjat och så kollar de av alla som är där, så vet de att vi känner alla här, då är det inga liksom, från myndigheterna som är där och spejar på dem. Så jag tror att det var bra att bröderna fick veta det efteråt, så de inte var så nervösa i gudstjänsten. Hörrni, från mörker till ljus. Tre veckor. Frälsningen, ett pågående ögonblick. Friheten, en nåd att jobba på. Och formandet, en omedelbar process. De här rubrikerna är ju dubbeltydiga med ett syfte. Att det finns i livet med Jesus, så finns det någonting som är färdigt, som är omedelbart och ögonblickligen. Och så finns det också väldigt mycket som är process, som är i resan. Och från mörker till ljus. Jesus säger i Johannes 12: jag är ljuset som har kommit till världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Första Petrus 2: han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Så det är verkligen från någonting till någonting annat. Och det är både en resa, en process, att han för oss från någonting in i någonting. Men också att det här ögonblickliga. Jesus säger till sina lärjungar i Matteus 5: ni är världens ljus. Det är inte bara ni ska bli någon gång i framtiden, utan ni är, någonting har hänt med er. Henrik talade förra söndagen om frälsningen som då ett pågående ögonblick. Kan ett ögonblick vara pågående? Ja, faktiskt. För frälsningen, när jag säger mitt ja till Jesus, står att då är vi nya skapelser i honom. Jag är hans barn, den som bekänner honom. Så tillhör vi honom. Och samtidigt så är ju frälsningen någonting som vi lever i. Vi blir frälsta. Paulus säger, arbeta på er frälsning. Och att vi ska nå fram till frälsning. Så det är ögonblick och det är någonting pågående. Idag, friheten, en nåd att jobba på. Återigen den här dubbelheten. Det visar på kraften och möjligheten hos Gud, på förvandlingen, att ja, den sonen gör fri är verkligen fri. Men det är också en resa, det är någonting som vi får leva i och jobba på. Jag tror att det är viktigt att ha med, så att vi inte gör det för enkelt. Ja, nu är du fri, nu är det klart, inga problem. Utan vi vet ju att livet är en kamp ibland. Vi får kämpa. Och så kommer någon och säger, du är fri, allt är klart. Då kan det ju bli lite så här, det må vara klart, men jag tycker att det är lite som återstår ändå. Frihet tänkte jag på. Vad är det första du tänker på? När det gäller liksom, frihet, och så pratar vi förhållande till din tro. Vad är det första liksom, du tänker på? Frihet. Om jag sa så här, jag ska predika om frihet i tron nästa söndag, så skulle du tänka så här, Ja, vad tänker du på då? Vad är det första som dyker upp i sinnet? Det står ganska mycket om frihet i Nya Testamentet. Romarbrevet 8 säger Paulus: Kristus Jesus har gjort mig fri från syndens och dödens lag. Och han säger i samma sammanhang att då är vi fria från fördömelse. Eftersom jag är förlåten. Han har gjort mig fri från syndens och dödens lag, som sa: Jörgen, du har syndat, du är skyldig, du ska dömas. Ja, det är sant. Men så kommer korset och gör mig fri ifrån detta. Jag är förlåten. Jag behöver inte leva i en fördömelse bärande på skuld. En sån frihet finns. Galaterbrevet 5. Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. Här talar Paulus till människor som kämpar med ritualernas makt. Människor som ville föra in dem på nytt igen under att ni ska göra så här och så här och så här. Då är ni kristna. Då är ni Guds barn. Om ni följer de här lagarna, ritualerna, då är det bra. Och ritualer i sig är inget fel, inget ont. Utan Paulus i det här på något sätt begränsar ju ritualernas betydelse och makt. Och här finns ju: till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Någonting ögonblickligen. Men han säger: låt er inte på nytt tvingas in under. Här har vi på något sätt resan. I er frihet, när ni lever i det, låt er inte tvingas in under det på resan på nytt. Och det bibelord som Christian citerade i början, Johannes 8:36. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Därför, friheten är nåd att jobba på. Gud har i Jesus Kristus på korset gjort allting färdigt. Det är fullbordat, säger Jesus. Något av det sista han gör på korset. Och så är det. Om vi med vår mun bekänner och i vårt hjärta tror, så blir vi frälsta. Åt dem som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Skulle vi kunna fortsätta radda upp bibelord som bekräftar denna sanning. Att i det ögonblick jag säger: Jesus, jag behöver dig, kom in i mitt liv. Där händer någonting och jag blir fri. Jag lever med honom, jag är hans barn. Ingen skuld att liksom försöka betala sonen, utan allt är gjort. Och sen har jag vandringen att leva i detta. Den aspekt jag vill lägga på denna frihet idag, den är lite jobbig, den är lite svår. Det är ett ord som heter bitterhet. Ni som gillar filmer känner igen gubben från filmen Upp. Bitterhet. Eftersom vi lever i en trasig värld. Du och jag, vi är ofullkomliga människor. Så får vi längs vägen törnar och sår av varandra. Med våra ord, med våra handlingar, med våra attityder. Ibland med brist på ord. Ibland med brist på attityd. Och kanske det som de lär sig uppe på söndagsskolan idag. Kärleken till varandra, när det brister. Så påverkar det mig på insidan. Det gör någonting i min själ, i mitt hjärta. Och det kan leda till detta svåra ord. Bitterhet. Bibeln varnar skarpt och tydligt för detta. Apostlagärningarna 8. Paulus till trollkaren Elimas: jag ser att du är förgiftad av bitter galla och bunden med orättfärdighetens band. Hebreerbrevet 12. Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter rot skjuter skott och vållar skada och många smittas. Här står det, man får vara förgiftad, bunden. Att bitterheten skjuter skott och att det liksom träffar andra människor. ganska allvarliga ord. Fortsätter i Efesierbrevet 4. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Lägg bort all bitterhet, häftighet och vrede. Allt skrikande och smädande och all annan ondska. Var istället goda och barmhärtiga mot varandra. Och förlåt varandra liksom Gud i Kristus har förlåtit er. Här står bitterheten i samband med att bedröva Guds ande. Och bara det, alltså i mig, det gör ju bara ont. Tänk om jag, förlåt mig om jag bedrövar dig, helige ande. Och sen så räknas det in bland all annan ondska. Så vi kan inte ta lätt på bitterhet. Varför dessa starka ord? Om jag tänker så här, det har ju att göra med oförlåtelse. Bitterhet är ju oförlåtelse som har legat och grott. Bitterhet är oförlåtelse som har legat och grott. Och då är det ju så nära förknippat med centrum för hela evangeliet. Centrum för vad Jesus gör på korset som är syftet med hans människoblivande. Försoningen. Därför tror jag Bibeln ser så allvarligt på detta. För bitterhet är oförlåtelse som legat och grott. Och här i texten så ser vi ju att det finns ett istället. Lägg bort bitterheten. Var istället, vadå? Goda och förlåt varandra. Det är motpolen. Motpolen till bitterhet, det är förlåtelse. Och det är för att bitterhet är oförlåtelse som legat och grott. Och anledningen till det är ju vad då? Jo, som Gud i Kristus har förlåtit er. Att det är det som jag har fått ta emot själv. Och som kristen, som en människa som bekänner sig till Jesus, så är bitterhet i mitt liv, det är alltid liksom mot någon. Och det är att inte ge dig vad jag har fått själv. Om jag skulle vara, om Christian, han sa dumma grejer mot mig. Han bara dissade mig fullständigt. Och han tyckte mest det var roligt. Han drog ett skämt liksom. Och det tog så illa. Och han vet inte om att han har sårat mig djupt. Och så gjorde det här någonting med mig. Och jag går och bär på det här. Och så växer det och gror. Och så blir det någonting här. Som är, i början kanske det bara är lite så här, ja, den där Christian. Men det här kan växa. Och så blir det bitterhet. Och jag förlåter inte honom för hans oförstånd. Vad har jag fått av honom? När Jesus på korset hänger där, vad säger han till soldaterna? Eller om soldaterna? Hur ber han? Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. De var omedvetna på något sätt om vad deras gärning gjorde. På samma sätt som Christian kanske var omedveten om det han gjorde, vad det gjorde i mig. På samma sätt som vi gång på gång syndar mot Gud. Bedrövar den helige ande med mina ord, med mina attityder. Och så får jag förlåtelse för det. Men jag ger inte det. Jag förvägrar Christian det jag själv har fått. Så att vara bitter mot en människa, det är att inte ge någon annan vad jag själv har fått. Martin Luther King, människorättskämpen, baptistpastorn i USA, 60-talet. mot rassegregeringen. Han säger så här: ge aldrig efter för bitterhetens frestelse. Ge aldrig efter för bitterhetens frestelse. Man kan tänka så här, ja men om bitterheten, alltså man frågar så här, vi tar handuppräckning. Hur många önskar att de var lite mer bittra i sina liv? Ja, vi vet ju bara så här, ja, det här är inte bra liksom. Det är som så här, ja men hur många vill bli girigare? Så här, vi vet ju bara någonstans att nej, det här är inte bra. Hur kan jag då frestas till bitterhet? Hur är det möjligt att jag frestas till någonting som jag vet är destruktivt? Jo, den här mannen då. När man läser om honom, hans biografi, det som var runt. Alltså de är på honom hela tiden. Blir illa behandlad, misshandlad. Det blir attentat mot familj och annat. Han blev orättvist behandlad gång på gång på gång. Och jag, om jag blir orättvist behandlad. Vi tar Christian igen. Man förstår varför människor gärna sitter långt bak i gudstjänsten. För sitter man på första bänk, då blir man exemplet för alla. Christian sårar mig. Christian gör någonting dumt. Han behandlar mig orättvist, illa. Och så kommer den här taggen någonstans. Okej, jag har blivit orättvist behandlad. Yes, det är sanning. Jag har blivit sårad. Och jag är ett offer till viss del för hans orättvisa behandling. Alltså har jag rätt till en ursäkt. Jag har rätt till någon form av upprättelse från honom. Att han förstår att han har gjort mig illa. Det är min rätt. Okay? Och rent liksom formellt så där fyrkantigt, ja så är det. Jag blev offret i detta. På samma sätt som Martin Luther King och andra människor och du. Vi har blivit offer ibland. Människor har behandlat oss illa, sagt saker, attityder, gjort grejer. Ibland i oförstånd, ibland kanske medvetet. Och jag blir offret. Och ibland kan det vara ganska skönt att vara offret. Man tar på sig offerkoftan lite. Ja, minsann, det är lite synd om mig. Och det är ingenting som vi är främmande för. Ge inte efter för bitterhetens frestelse. Så den frestelsen finns hos oss alla att vara kvar i det här att vara den oförorättade. Eller den förorättade kanske heter, inte oförorätt, vad är det för ord? Och så blir det oförlåtelse. Och så ligger det och gror. Och så skjuter det skott. Bitterheten växer. Jag tänkte på bönen Fader vår. När Jesus lär sina lärjungar att be. Förlåt oss våra skulder. Liksom och vi förlåter dem som står i skuld till oss. Alltså hela poängen med förlåtelse. Det är att han står i skuld till mig. Och jag förlåter det. För om Christian kom på Jörgen, förlåt mig. Och han bara hukar sig. Han bjuder mig på bullar och tårtor och tar ut mig på middag och allt möjligt. Bara förlåt mig, det var så dumt sagt. Då står ju inte han i skuld till mig längre. Fader, förlåt oss våra synder. Liksom vi förlåter. Vilka då? Jo, den som står i skuld till mig. Det är ju de som jag behöver förlåta. Daniel behöver jag inte förlåta. För han är ju jättegod och snäll mot mig jämt. Utan det är ju Christian, den luspuden. Jag menar, är du med? Det är ju de som har sårat mig. Som gjorde mig illa, som står i skuld till mig, som jag behöver ge förlåtelse till. Och när Bibeln talar om denna förlåtelse så, alltså det är ett måste. Oförlåtelse är inte ett alternativ för mig som följer Jesus. Och det här är ju ingenting enkelt när man pratar om förlåtelse, försoning, bitterhet. Alltså det är jättejobbiga grejer. En sak som jag vet vi har haft uppe vid annat tillfälle och som vi kanske behöver nämna ännu oftare. Det handlar om de här tre orden. Förlåtelse, försoning och förtroende. För att det kan ju vara så här. Jag måste säga, förlåtelsen. Det är ett måste. Jag måste förlåta Christian. Jag måste släppa på något sätt det. Okej, han gjorde illa mig, men jag förlåter honom. Jag kanske inte ens behöver säga det. Han fattar ju inte att han har gjort mig illa. Men jag släpper det. Gud, jag förlåter Christian för det han gjorde. Han var klumpig. Han vet inte vad han gjorde. Jag släpper det. Dit behöver jag komma. Sen kan det vara så att försoning mellan människor, det är önskvärt, men kanske inte alltid möjligt. Jag kan ju ha haft en förälder som har sårat mig. Min far, han gick bort för nu 21 år sedan. Vi säger så här, om han hade sårat mig något gruvligt och jag har burit på det här, så behöver jag förlåta honom för det. Men vi har ju ingen möjlighet till försoning, för han finns ju inte längre här. Och samma med förtroende. Det kan ju vara så att, tillbaka till denna Christian, jag förlåter honom. Okay? Och vi försonas på så sätt att vi skakar hand, liksom. Vi är med och vi kan liksom göra gudstjänst tillsammans. Och det är okej. Men han har raserat förtroendet. Och det kan ta tid att bygga upp, om det ens går, beroende på hur mycket han har sårat mig. Så, för ibland kan ju vi bli, och kanske framförallt liksom inom frikyrkorna, där vi haft lite mer det här liksom, ja men sök Gud, vi ber för dig, händerna på Jesu namn, amen, nu är det klart. Nu har vi förlåtit och alla goda vänner så ska vi kramas och alla tycker om varandra. Och så gör vi det lite för enkelt. När det inte är enkelt. Så det här kan vara ord som du kan ta med dig in i ditt liv. In i situationer där förlåtelse, det är ett måste. Alltså jag behöver komma dit. Han har sårat mig, men jag behöver ge honom den förlåtelsen. Förtjänar han den? Det kvittar, det har inte med saken att göra. Han är skyldig mig någonting, men jag släpper det. Sen kan försoning och förtroende, det är önskvärt. Och det är klart att vi vill ha återupprättade relationer. Men ibland är det inte möjligt. Eller ibland tar det väldigt, väldigt lång tid. Här, beroende på vad du har i ditt liv, vad det här väcker. Vi vill gärna finnas till hands för dig i samtal, i bön. Vi har en samtalsgrupp där det finns människor som gärna möter dig i enskilda samtal, eller vi som pastorer vill finnas till för dig. För man kan behöva hjälp att ta sig lite grann på den här resan och veta, hur ska jag hantera det här? Vad gör jag av det här som jag bär? Tveka inte att be om hjälp. Kan ta nästa bild, Aron. Från mörker till ljus. Kedjor som brister. Jag som kristen, du som kristen, du som har bekänt dig till Jesus, eller du som kommer att bekänna dig till Jesus kanske idag, om du sitter här som inte har gjort det. Vi får leva med visshet om att jag är fri, jag är förlåten, fullständigt älskad, jag är hans barn, jag är på väg till himlen. Han har välsignat mig, det står att han har förberett goda gärningar för mig att vandra i. Och bara massa goda saker. Av nåd är jag fullständigt fri. Så är det. Det Jesus gör på korset, Det är liksom, det räcker. Den sonen gör fri är verkligen fri. Och kära vän, det gläder inte Guds hjärta om du och jag går runt med en skyldiges attityd och tror att vi har börjat på någon slags avbetalningsplan. Gud, jag ska väl göra det här för att, och så kanske så småningom. Då säger jag ju med mitt sätt att det här korset, det han gjorde, det räcker inte riktigt. Utan jag behöver jobba på det här. Vet du, avbetalning finns inte i Guds rike. Skuldsaneringen är omedelbar och total. Amen. Och ett litet halleluja kan man nästan säga. Det är fantastiskt. Skuldsaneringen är total och omedelbar. När David, kung David, denna man efter Guds hjärta som skriver saltarsalmerna, som har Guds kraft genom sitt liv och slår Goliat först med stenen i slungan och sen med Goliats eget svärd hugger huvudet av honom och sådär. Den är Guds man. Han begår ju det mest fruktansvärda brottet. När han tar en annan mans hustru, gör henne med barn, och för att skydda sitt brott så tar han död på mannen. Den är Guds man. Fruktansvärt. Men i det ögonblicket när han böjer sig och säger: Gud, mot dig har jag syndat, förlåt mig. Så kommer svaret genom profeten Natan: så har Gud förlåtit dig din synd. Där blev han förlåten. Så kära vän, om du har Jesus i ditt liv, om du tror att korset står där av en anledning, så gäller det dig, vet du, sträck på dig. Du är fri, du är förlåten, du är frälst, du är på väg till himlen. Guds ande bor i dig, du är hans barn, du har hans kraft i dig och allt det goda som finns. Och alla sa, yes, det är sant. Ja, men det är så bra. Den sonen gör fri är verkligen fri av nåd. Vet när i Kolosserbrevet, när Paulus ska beskriva det här, så att han har rivit sönder skuldbrevet som belastade oss. Han har strukit ut det och han spikade fast det på korset. Det är som att han har inte nog med ord för att beskriva denna fullständiga frihet och förlåtelse. Så sträck på dig. Rikta blicken mot himlen. Bara yes, tack för förlåtelsen och friheten. Okej? Och där har vi det omedelbara. Att leva i den här friheten, det är att ge detsamma till människor som har sårat. Att leva i den friheten är att ge detsamma till människor som har sårat mig. Det är vår del. Det är processen. Det är vad vi har att jobba med och på. Att inte ge efter för bitterhetens frestelse. Att inte ge bort den friheten. För att du kan sätta dig själv i bitterhetens fängelse. Det kan ingen annan göra åt dig. Och det är ju tur det. Utan där sätter vi oss själva. Du sätter dig själv i bitterhetens fängelse. Nej, det var Christian som gjorde det med det han gjorde mot mig. Nej, kära vän. Det var det inte. Ja, han sårade mig. Han var elak mot mig. Medvetet eller omedvetet. Han gjorde att jag fick ett sår. Jag blev lite tilltuffsad, ja. Men det var inte det som skapade bitterheten. Utan det var vad jag gjorde med det. Att jag inte förlät honom. Jag gav inte honom det jag själv har fått. Att leva i den fantastiska friheten vi har fått från Jesus, det är att ge detsamma till människor som det jag har fått. Vet du, Gud kommer inte ta bort din bitterhet. Vad säger du? Jag kan säga det igen. Gud kommer inte ta bort din bitterhet. Det vi läste i Efesierbrevet, säger Paulus, lägg därför bort all bitterhet. Det är någonting som har med dig och mig att göra. Någon har sagt så här att har vi viljan, då ger Gud kraften att göra det. Men Gud kommer inte bara lyfta bort det ur dig. Utan det är någonting som jag vill ge till människor. Förlåtelsen. Och att det här är så, det är så allvarligt därför att i fortsättningen på Fader vår så säger Jesus, om ni inte förlåter de som är skyldiga er, så säger han, då kommer inte er fader att förlåta er. Alltså det är någonting av att när jag inte ger Christian förlåtelse, så stänger jag till någonting av relationen till Gud. Och ett annat ord vi läser, se till att ni inte går miste om Guds nåd. Att vi missar av Guds nåd, av glädjen och friheten, så länge jag håller det emot honom. Därför är det så viktigt. Så att det är du och jag som utifrån det fantastiska vi har fått ger människor detsamma. Att vi inte frestas att hålla kvar i det som människor har gjort mot dig och mig. Att på något sätt inte ta ut vår rätt. För jag är ju den sårade. Jag blev ju träffad. Ja! Han är den skyldige mot mig. Ja! Förlåt oss våra skulder. Liksom vi förlåter dem som är skyldiga oss. Friheten, en nåd att jobba med. Återigen, du som det här väcker någonting i dig, ta hjälp. Sök upp mig, eller om jag tar dig till någon i samtalsgruppen, eller sök upp någon annan människa som du tror kan hjälpa, så att vi inte fastnar i detta. För då stänger jag till mot min broder, min syster. Och jag stänger till mot far i himlen. Och så blir fängelset tajtare och tajtare. Och det goda är att det finns en väg ut. Det finns en väg ut. Det finns den här friheten att leva med. Bojorna kan brista i ditt liv. Från mörker till ljus. Det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud.